Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hallå Karin!
Hej Peppe Öhman!
Det är så vackert att få höra din röst i mina öron.
Det var ett litet tag sedan, men det är också en så tråkig inledning på en podd, så att jag tycker att vi bara dyker rätt in i det. Vad har du läst på senaste tiden?
Jag har läst Ia Genbergs Detaljerna, en bok som jag tycker jättemycket om, för det är så härligt att läsa någonting när man känner att fan vad bra det här är. Det är... Ja, så den vet alla mycket om i den här podden. Du då, vad har du läst?
Alltså jag håller fortfarande på med Nikes bok av Agnes Lidbeck. Och om det känns som att den aldrig tar slut så är det för att den är 744 sidor lång. Så att det är en väldigt tjock bok, också för att vara Lidbeck. Har du haft några andra kulturupplevelser? Vi har ju genomlevt, höll jag på att säga, överlevt jul och nyår och vinter och så. Hur går det med din bok förresten?
Min bok, alltså vet du vad, den är färdig, det får jag väl säga nu. Nu är det inte längre min bok, nu den ligger den där ute och alla andras läsupplevelse. Eller inte riktigt ännu, den går i tryck den här veckan när podden kommer ut. Och jag har verkligen levt den där... Alltså, i slutet när man har skrivit en bok, då man verkligen, finns det en känsla av hybris, fan jag klarar det, jag kommer igenom det här fruktansvärt stora projektet, men också en sorts skam. Vem är jag som tror att folk vill lägga ner så här många timmar på att läsa någonting som just jag har skrivit, för den här historien är viktig, eller du vet, en massa känslor av tvivel och skam och, ja, det är verkligen en känslostorm. Men jag jobbar mycket på att bara känna, nej, nu får den är vad den är, och jag borde väl själv säga att den är jättebra, för att om inte jag tycker att den är bra så kanske det är världens sämsta marknadsförare om man säger att jag vet inte vad det här är, för jag är för nära den. Förstår du vad jag menar?
Mm. Nej, men det är väl inte så konstigt att du kan ju inte separera dig från ditt barn här.
Nej.
Det går liksom inte. Men det är klart att man tycker att ens barn är bra.
Ja, alltså man tycker att alltså
ibland blir lite trött.
Jag är också väldigt trött på sina barn, det får man väl ändå säga.
Ja, och det får man erkänna.
Men ja, men det är faktiskt konstigt med böcker, och så jag behöver också bara försöka separera mig från dem och tänka så där att om folk inte gillar den här boken betyder det inte att det är något fel på mig som människa, utan det är folk har verkligen rätt i sitt eget smak och tycke också inom litteraturvärlden.
Vet du vad det är? Det är precis som om folk inte tycker om ens eget barn. Det är ju för att de inte förstår dem.
Ja. Eller
hur?
Ja, men jag
de läser inte bara boken rätt.
Men det är svårt,
punkt,
tycker jag.
Det bestämmer jag nu.
Ja, exakt, jag fattar bara inte dem. Nej, men jag talar om det här med vår gemensamma vän Cecilia som har ett skoföretag och designar skor. Och hon sa sådär att hon... tänker mycket på att om hon inte säger att de här skorna är de snyggaste skorna i stan, så är det ingen bra... Det är svårt att sälja någonting om man säger sådär att ja, alltså, fan, jag vet inte vad jag ska säga, det är en sko jag har designat. Men så hon bara, kör nu, säg att det är den bästa boken som har kommit ut. Men fan, kan man säga som en bok? Jag vet inte, hur som helst, jag läste igenom skiten innan den åkte in i tryck, och jag tycker faktiskt att den håller. Det är en stundvis ganska kul relationsroman.
Det är en praktisk och bra allvädersbok i ett ekologiskt kvalitetsmaterial som passar både i slott och koja. Låter jättekul.
Exakt.
Nej, jag tror att det är en bra jävla bok. Den kommer bara killigt. Och jag längtar efter att få läsa.
Verkligen. 13 mars kommer den ut. En gång om året heter den.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Fråga. Kommer du ha någon form av evenemang, lanseringspryl med den här boken?
Jag kommer åtminstone att ha en fest i LA. Det kommer jag. Men jag hoppas att kunna ha någon slags evenemang också i juni i Stockholm när jag kommer dit. Det skulle vara väldigt härligt att ha en liten fest.
Ja, jag vill ju ha ett signerat exemplar. Och jag vill liksom skåla i någon champagne eller okej, ljummen kava går också bra.
Nej, det går inte bra.
Det ska vara... Nej, okej. Men då, vi tar iskall champagne. Ja. Jag fixar fan det.
Ja, det ska bli så underbart. Fan vad härligt det kunde vara om man kunde ha lite mellanradna träff. Bjuda in folk som kan komma. Och jag menar, till sommaren tänker jag att pandemin är över. Allt är vanligt. Vi kan... ja, men allt är bara underbart då. Och så träffas vi och pratar om böcker.
Ja, alla har ju redan haft det till sommaren enligt alla experter. Så att då är det ju bara...
Det är bara att köra.
Det är bara tuta och köra. Det stod redan idag när vi spelar in det här, stod det att den här restriktionsbuketten, har du hört det så vackert ord?
Nej.
Är helt meningslöst för att alla kommer, alltså smittotalen är för höga, så det spelar liksom ingen roll om man isolerar sig hit och dit.
Okej, så det är bara...
fick jag höra nu när jag har varit isolerad en vecka här nu och är redan, du vet, jag hällde upp ett glas vin här nu vid så här, ja, 3-tiden då vi åt en sen lunch. Jag bara, det är lördag. Det är lite så här semester, brasande tänd, vi har varit på lång promenad. Klart man kan få ett glas vin.
Ja,
sen klockan 5 här nu. Ja, men nu ska jag ju podda med Peppe. Då blir det ju också ett glas vin. Och nu känner jag mig som hon Cynthia i den där nya versionen.
Just
av, du
like
vet,
that.
Sex and the City, alla gamla. Och Cynthia Nixons roll, hon Miranda. Hon är helt alkad på grund av pandemin. Och bara hittar ursäkter hela tiden. This calls for champagne, du hörde ju. Jag är Miranda. Jag har alltid tyckt att jag har alltid hoppats att jag var liksom lite mer Carrie. Eller åtminstone Samantha. Men jag inser det, att jag är Miranda. Vi kan komma överens om att jag aldrig skulle kunna vara Charlotte. Det är alla som känner mig, men vet att det är jag inte. Men ja,
du är inte Miranda.
Miranda fick det bli.
Och får jag säga att jag tycker att de har varit så orättvisa när de skriver in som de har skrivit in Miranda i den här serien. För att hon var ju den som, hon hade ju stenkoll på allting. Alltså, jag tycker på det stora hela de beskriver hur det är att vara 55 på ett så otroligt deppigt sätt. För att alla 55-åringar jag känner är otroligt coola och oängsliga och har koll på världen. Och det är liksom, det är som om de här ska vara 80-åringar. De bara, men vad är en podcast? Vad är det för jävla kommentar?
Ja, och gud, det var så cringe. Vilket förmodligen är cringe att säga när man är gammal som jag. Men det var verkligen pinsamt i första avsnittet där när de bara... Miranda var så här, I draw the line at podcasts. Va? Det har ju funnits i 10 år. Skärp det, fan, mellan raderna är äldre än ditt yngsta barn liksom.
Exakt.
Jag menar, alltså, jag orkar inte. Men sen tycker jag, för, ja, men det är bra, vi kan prata om det här eftersom vi stundtals även pratar om popkultur och inte bara litteratur. Nej, men om man tänker, den dramaturgin de har gjort, som jag upplever det i vad heter den? And Just Like That,
ja,
är det så den heter?
Just det.
Just det, när de här är 55 då. Samantha bor enligt serien i London, så hon är inte ens med. Och det har väl varit någon, jag vet inte, någon
beef.
Konflikt eller någonting. Mm. Men en beef i verkligheten kanske, vad vet jag. Eller så var hon inte en tillräckligt snygg 55-åring för att få vara med. Vem vet. Men så nu är det i alla fall de här tre då, Charlotte och Carrie och Miranda, och då känns det som att de har gjort det för enkelt för sig. De har liksom tagit så här, vad är det som är de här personernas allra högsta dröm liksom? Eller vad är det som driver dem framåt? Ja, och sen så ska man bara säga, ja, men vi tar bort förutsättningarna för att de ska de ska kunna fortsätta med de här,
just det.
Det som driver dem, så att säga. Så att Gary höll ju hela tiden på och jagade kärleken. Och sen så var det en massa olika dramer med den här Mr. Big. Och nu så hade hon ju då fått honom, så att säga. Och de lever extremt lyckliga. Så här. Okej, det här är spoiler alert, så ni får spola några minuter nu. För nu kommer jag spoila den här. Ja, vad händer? Jo, men Mr. Big försvinner. Okej, så det är Carries förutsättning försvinner. Och sen så Charlotte, hon har jagat det här perfekta livet med de här perfekta små döttrarna och allting. Och de spelar piano och de är så här, ja, men vad är det som händer? Ja, en av döttrarna vill inte vara den som hon... Hon vill inte leva upp till det här. Så att den här Charlotte konfronteras med en massa jobbiga grejer i hennes värld som är liksom non-binary genders och allt vad det är. Allt det här moderna, wokiga som Charlotte inte klarar av. Mm. Så att hon blir så här jättestressad över det. Vilket får henne att verka 85, helt enkelt, som färdigen. Du säger.
Ja.
Och sen har vi Miranda då som hela tiden har haft karriären och haft koll på läget. Och sen så blir hon helt vilsen och dricker och ifrågasätter sin sexualitet och alla de här sakerna. Och det är också så här lame, för att det är så himla förutsägbart att man bara tar bort, liksom allting ska bli tvärtom. Så att nej, jag menar, i nästa säsong så kommer Samantha tillbaka och då har hon någon form av så här nykristen moraltant eller någonting. En sån här, som jobbar med så här avhållsamhet, en sån här, du vet. Hon är en incelman.
Exakt, gå en nunna. Nej, men verkligen som du säger, jag tycker det för det första premissen att de här kvinnorna bor i New York, har bra jobb, umgås liksom med människor. Alltså,
medvetna människor.
Hur kan man, alltså, det är det som gör det som skorrar illa. Jag tänker att det, vad det ser gäller böcker eller tv-serier, någonting som man som läsare eller tittare känner att det här är inte trovärdigt. Det är tråkigt, för då tappar man, om man tappar förtroende för personerna eller då indirekt för manuskribenterna, då är det svårt att fortsätta kolla, för man ifrågasätter allt. Och jag tänker att de här ska vara så otroligt alltså, om man bor i New York måste man veta att det finns människor som inte är cis. Man vet, alltså, man är ju omgiven av folk från... Det är väl det som gör New York så fantastiskt. Att där går man och liksom, finns superrika människor, superfattiga människor. Det finns folk som klär sig på alla sätt. Det finns alla sorters sexualitet och allt bara blandas ihop. Att de här på något sätt ska ha levt helt skyddade mitt inne i stan från den här verkligheten känns så otroligt osannolik. Och jag tror att det är det som irriterar mig. En annan sak är också det är ju otroligt fint att kvinnor som är 55 kan få synas i sin egen tv-serie och få ha, det mode är ju fortfarande jättebra, det är ju jättekul att titta vad Carrie har för outfits. Kunde de inte ha gjort dem till coola 55-åringar? Man kan ju ha problem trots att man är medveten och har koll på vad som händer omkring en. Alltså kunde man ju inte ha gjort någonting, alltså någonting som tittarna kunde vara så här, fy fan vilka... Man längtar efter att vara 55 och leva det här livet som de lever. Som man gjorde när man kollade på Sex and the City. Då drömde ju alla om att flytta till New York.
Att det har blivit en mycket mer naturlig karaktärsutveckling. Det ska inte behövas en kris. Liksom.
Nej, precis.
Ja. Och sen kan man ju också... Jag kan ju också känna lite så här... Jag älskar att titta på hur hon är stylad, hon har fantastiska kläder och så vidare. Men det är ju också en liten trovärdighetskris i liksom.
Ja.
Alltså orka människan klä sig? Va? Är det verkligen det viktigaste som finns när man är 55 och har någon höft att komma att kunna gå i klackar igen? Är inte det lite imbecilt liksom?
Ja, men fan, det får hon, för mindre får hon ha det. Det får vara hennes... Det får vara hennes grej liksom. Hellre det,
ja, det
än
kanske
att
är så att hon är liksom, jag ber inte om ursäkt för att jag älskar mina klackar. Precis. Det kanske är det som är hennes. Ja.
Men jag kollar vidare i alla fall. Jag liksom gav inte upp den.
Nej då, jag kollade hela, men sen blev jag också lite deprimerad. Därför dricker jag nu för mycket vin. Nej då, jag ska skylla allt på Carrie. Men du, jag har också, förutom att jag har konsumerat olika serier, så har jag lyssnat på den här Agnes Lidbeck-romanen då, Nikes bok.
Just det.
Och jag önskar att jag kunde komma med någon knivskarp analys här, men jag tycker att den är lite som så här, du vet den här Ett litet liv, kommer du ihåg den?
Gud, ja.
Bara det att det inte händer så många tragedier. Alltså Ett litet liv var ju så fruktansvärt, för det var ju ett liv som var liksom kantat av ångest och så, alltså huvudpersonen, så var det ett gäng kompisar som man får lära känna. Mm. Det här är också ett gäng kompisar man får lära känna och deras barn. Så det är ett antal liksom, ja, medelålders människor så småningom som sen blir äldre, och sen så får man följa med deras barn från att de är väldigt unga till att de själva blir medelålders och föräldrarna åldras. Och de bor all i ett litet samhälle, ett kustnära samhälle som heter Kummelvik. Och den är, till skillnad då från den här And Just Like That, så är det ju komplexa karaktärsteckningar. Man känner både sympati och antipati för allihopa. Det är framförallt den centrala, liksom, det är tre stycken par helt enkelt. Mm. Och så är det deras inbördes relationer. Och en är konstnär och enkling då, och hans första fru och hans andra fru och bonusbarnet då. Och sen är det en mer förmögen familj med en finansman och hans hemmafru då, som är mer så där socialt ambitiös, och de bor i den stora på det stora godset. Och sen så är det liksom en arbetargrabb, fiskarson, och hans fru från då arbetarklassen, kan man säga. Mm. Och så är det den här smaket, du vet. De är väldigt nära vänner, men de här klassskillnaderna gör sig alltid gällande när det är kris. Då kommer de alltid fram, den inbördes maktordningen, att det är den här finanskillen som faktiskt äger mycket av de andras liksom egendomar och har investerat och har liksom på något sätt, de är i en beroendeställning på något sätt ändå, fastän de ska vara bästa vänner liksom. Och de har någon slags inbördes beroende av varandra, men jag tycker hon är fantastiskt bra på att skildra just klass faktiskt, i Agnes Lidbeck. Mm. Och få det att liksom, realiteten i det, hur mycket socialpolitur vi än har. Mm. Och sen hur omöjligt det blir nästan om man blir kär i fel person, nästan även i vårt samhälle. Och sådana här saker som när den lite osäkra, nördiga, överviktiga blir kär i den liksom smarta, lite coolare, du vet, snyggare, och vad gör det med vänskapsrelationerna, och håller man det hemligt eller inte, vem vågar, vad händer, alltså när folk inte vågar berätta om vad de egentligen känner om varandra, vad gör det med,
alltså, jag är med helt en tillvaro såld.
Genom ett helt liv.
Det låter så spännande.
Nej, men
det här.
Den är fantastisk. Ja, nej, men den är fantastiskt. Den är också lite beroende, för att även om det är ganska så där, ja, men folk föds och dör och skiljer sig och vänstrar och liksom sviker varandra, och så gör de fina saker för varandra och har lojaliteter, och de kämpar vidare liksom. Det är egentligen inte något så jättedramatiskt, och det här samhället går ju från kuststad, fiskeort så att säga, och arbetarsamhälle till ett sånt där lite burget sommarhussamhälle. Och vad gör det liksom med de som är locals? Så det är ju också en klassfråga, kan man säga. Det är ju också intressant. Och sen så är det ju en massa tidsmarkörer i form av, du vet, finanskriser, Palmeaffärer och IB-affären, sådana där saker som skymtar förbi. Och väldigt, väldigt skickligt.
Just det, alltså,
på ett väldigt bra sätt.
Jag spinner alldeles så här. Det låter som jag skulle älska den här boken. För jag tycker det är så, jag älskar såna tidsmarkörer, men det får ändå inte bli så övertydligt. Jag kommer ihåg att Louise Boyaf-Jennes, som jag tycker också är en jättebra författare, men hon skrev den här trilogin som jag inte exakt, som kom ut för några år sedan. Kommer du ihåg den? Som också handlar om om några vänner. Mm. Och så gick det liksom från, kanske från 90-talet till, nu kommer jag inte ihåg vilken tidsperiod, men både 90-talet och 2000-talet var med. Men där blev de här, hon gjorde avsikten, men där blev de här tidsmarkörerna så otroligt tydliga. Det var så att någon befann sig i New York 2001 när de här planen åkte in i Twin Towers. Och det var någon storm nere i Skåne som var superdramatisk några år senare. Och Och det är också ett grepp, men det blev på något sätt... jag tycker mer om böcker där de verkligen smyger in. Det finns en liten blinkning till någonting som hände då för att sätta liksom saker och ting i sitt perspektiv. Det var det.
Nej, men precis så är det. Det är precis lagom mycket för att vi ska förstå liksom någon detalj om något material i kläder eller något tv-program eller någonting sånt där. Någon miljö, liksom någon inredningsdetalj. Laura Ashley, liksom, man bara, jag vet precis hur liksom.
Och det är just det, för
hur det såg ut i.
Och det får man ju känna sig känns smart som läsare. Man bara, jag fattar den. Jag tog liksom den. Mm. Jag kunde kasta en boll och jag fick tag i den. Och jag, yes!
Hur som helst, den är lång. Den kanske skulle vinna på att vara lite kortare. Så är det kanske. Fast jag vet inte, jag på något sätt gillar att jag får följa med alla de här. Vad hände med den lite rebelliska tjejen som alltid ville ut från byn, du vet, jag ska bli något stort, jag ska till USA. Var hamnade hon någonstans? Hur mår hon idag? Varför pratar hon inte längre med sin mamma, får man höra. Sen tycker jag att rösten, berättarrösten, är väldigt intressant, för att den är nästan lite så här, den är nästan delaktig i... Det kanske, jag vet inte, för den heter Nikes bok, så först trodde jag att det var den vuxna Nike som var berättarrösten. Mm. Och så berättar hon om Nike i tredje person, för Nike är då dottern till en av de här par änklingen som är konstnär. Men, så hon är liksom central på ett sätt. Och hon är också den som är aspirerande författare, och hennes karaktärsdrag är väldigt utmärkande, liksom att hon alltid lyssnar. Hon lyssnar och antecknar, tjuvlyssnar och ser och skriver och illustrerar liksom. Så att man tänker så här lite, kanske den unga Agnes, alltså, eller kanske inte alls, vad vet jag om henne, men en person som, där det pågår så väldigt mycket mer under ytan, så mycket mer känslor och många tankar, och man bjuds in där och förstår hur hon tänker. Vi är inne i allas huvuden, kan jag säga. Men sen helt plötsligt efter typ 500 sidor så använder rösten så här, jag, alltså kommer ett jag.
Aha,
förstår du?
Som att den är långt in i historien.
Och då studsar man liksom till. Och den är lite så där som när man som Dickens eller någonting, att den tar lite avstånd och säger så här, nu visste inte, i det här läget visste vi inte att katastrofen skulle hända, eller du vet, hon vet inte att om bara några månader kommer, och jag tycker det är ett intressant grepp, för att det gjuter liv, det blir lite mer framåtdriv, att man tänker så här, okej, något kommer gå åt helvete här, för annars hade det varit alldeles för mycket vardagslunk. Så att jag tycker formen ändå gör någonting. Jag tycker att det är smart att använda rösten som framåtdrivande, liksom flagga lite grann för vad som ska hända.
Du har sålt in den för mig, Karin. Alltså, det känns ju verkligen som en bok jag ska läsa. Jag hade varit inne och nosat på det, men känt att det kanske inte är riktigt för mig. Jag tror det handlar om... Nu kanske jag avslöjar min egen dumhet, för jag har verkligen slarvigt läst om det. Men jag tror det handlar om någon vars syster är jättesjuk och livet med att leva med i en sån sammansättning av familj. Men jag kanske bara blandar ihop med något annat.
Nej, inte vad jag, inte hittills i alla fall har det inte varit det. Men jag tycker att det är väldigt intressanta karaktärsskildringar som det alltid är. Och sen så utspelar sig många av hennes romaner, tycker jag, i såna lite så här fallfärdiga skärgårdsmiljöer, på något sätt, havsmiljöer på något sätt. Hon är bra på det. Det här med att vara nära havet och det har alltid, som att havet är en egen gestalt liksom.
Karin, jag tycker det är så bra när du väver ihop, alltså du läser ofta en författare, så när du gillar någon så läser du alla hennes böcker, och sen är du bra på att dra, hitta någonting som författaren alltid återkommer till, om det är en viss sorts personer eller en viss sorts miljöer eller liksom, om det är klass. Jag tycker det är snyggt av dig.
Ja, det är också intressant, det är kul liksom. Även om du kanske fick genomlida lite för mycket Elsa Ferrante under min Ferrante-period.
Det fick vi alla.
Så var det ändå.
Nej.
För inte tala om Hillary Mantel-perioden. Inte väl på att somna varenda podd.
Nej, gud,
jag men jag spejsar alltid ut mina Lidbeck i alla fall. Hon skriver väl någon bok vartannat år, vart tredje. Så att. Herre, jag fattar inte hon har kunnat skriva också 744 sidor. Det var inte så länge sedan hennes men senaste roman kom.
Okej, att skriva det, men sen när det gäller redigeringen, när man läser om och om igen. Alltså, det måste ju vara... Mm. Alltså vilket jobb en sån roman kräver.
Mm. Hon lever ju för sig med författare nu, så att de kanske, jag har en så här romantisk bild av att de sitter typ vid något fint hus vid någon brasa och läser varandras manus och är så här intellektuella ihop typ. Men jag fattar ju att det är en massa slit och gråa hår. Apropå det, ni som inte följer Malin Giolito Persson på Instagram, gör det, för jag tycker hon är helt underbar i liksom författarskapets realiteter. Hon liksom någon hel vecka höll på att baka olika grejer för att slippa läsa sitt manus.
Gud, det
var kanelbullar och imorgon.
Min man läser ju aldrig mina böcker, och min senaste bok har ju verkligen använt honom som inspiration. Inte till alla, inte alla dåliga manliga drag där, men vissa det liksom.
Det är väl jättebra då att han inte läser.
Ja, men verkligen, men så häromdagen var han så här, men vill du, han bara okej, nu ska jag göra en kärlekshandling. Han bara, Peppe, vill du inte läsa igenom ditt manus innan du skickar in det? Och då kände jag, nej, det är nog kanske det är bättre att du aldrig får veta vad som står i den här boken.
Älskling, du kommer bara bli helt uttråkad. Men jag tror jag som känner Magnus, vill jag tro att hans, ska man säga, snubbeartade drag som du kanske då lyfter fram, kan jag tänka mig, delas av 99%, nej inte 99, inte alla 99%, men väldigt många andra människor.
Ja. Alltså så snubbar
att, han behöver inte vara så, känna sig ut.
Nej, jag kan säga att det var med ett ex som jag kände. Nej, men alltså jag tänker att det,
det man kan man alltid säga. Det säger jag alltid.
Men så här, när man skriver,
särskilt om man skriver något så här dålig kärleksakt, bara, va? Är det här, var det här något som jag gör? Ja, jag skrev någon gång någon novell. Jag läste upp någon sån här novell någon gång. Ja, när jag gick på universitetet och min dåvarande kille var så här, va? Är det här du och jag? Jag bara, nej, nej. Det var ju någon annan.
Men alltså, jag intervjuade för några år sedan Philip Teir från någon boken hade kommit ut med, och då sa han, som hade skrivit ganska självbiografiskt om hur, för att han, när han skilde sig och träffade en kvinna och blev kär i henne och skilde sig från den kvinnan som han hade barn med. Och så frågade jag honom hur det var att skriva så självutlämnande. Och då sa han att när man skriver den första versionen, då är det ganska rått, men då ska man bara gå på det, bara skriva liksom, skriva exakt detaljerat det som man känner, det som hände.
In i det som är pinsamt och gör ont liksom.
Men verkligen. Och sen får man hitta en tröst i att man skriver om det så många gånger att det ändå inte blir exakt den historien, utan det blir ändå en annan form av historia. Och jag tänker att så gäller väl allt som skrivs. Alltså det är ju ingenting som är exakt dokumentärt, utan allt det är skrivet och tweakat och liksom justerat. Så det är det som var, som kanske ursprungligen var en exakt scen, är verkligen långt ifrån det nu.
Oh, nu kom jag på en sak som jag tycker är ytterligare en sak som jag tycker är briljant skildrat i den här Agnes Lidbecks Nikes bok. Det är den unga kvinnans möte faktiskt med sexualiteten och heterosexualiteten just i den här boken. Men hur, alltså osäkerheten kring kroppen, hur vanligt, eller liksom, hon beskriver så fint hur en ung tjej är så, hon är så jävla kär i sin kille, och hon liksom, hon låtsas att hon njuter av själva sexet fastän hon njuter av att vara nära honom, och hon, och han liksom aldrig kan, han kan inte ens förstå, alltså det finns inte på kartan för honom att, ja men du vet, unga män liksom, ni är ju, de är ju inte så jättebra på att ligga, och det är ju säkert inte unga kvinnor heller, men liksom att man och det gör så ont i hjärtat att läsa det där, och hur hon liksom aldrig glömmer bort sin egen kropp när de är tillsammans i sängen. Hon känner sig liksom, hon tänker på sina lår, hur de, eller brösten, eller hur de liksom, fettet, hon kommer liksom inte undan tanken på sig själv, medan han går upp i njutningen. Liksom. Han kanske inte är så jädra snygg. Liksom. Men de här bitarna, det, jag tycker att det är så jävla bra, det är så sant och det är så viktigt. Liksom.
Det är väl ändå det bästa rådet, ja, om man nu hamnar i den situationen att man ska ge sexråd åt någon, är att som kvinna bara, det sexigaste man kan göra är bara ta ansvar över sin egen njutning. Bara tänka, och det här ska jag få maximal. Det ska vara maximalt skönt för mig.
Mm. Men det gör man ju inte när man är ung, utan man tänker ju ängsligt på så här, åh, gillar han det här? Nu kanske jag måste låta så här, eller kanske måste agera så här. Och det är säkert ännu mer så nu med liksom porrens, som är överallt. Och det, förlåt om jag låter jättetrött och boomer, men det måste ju vara skittufft. Liksom.
Men gud, ja.
Och ligga med en kille först liksom. Ja, men jag tänker faktiskt på heterosex nu, förlåt om jag är heteronormativ, men faktiskt för tjejen och bara
men också
vara
man vet,
helt bombarderad av hur man ska vara, hur man ska se ut, hur man ska låta, och allt det där är bara fel. Det är bara fel och fejk liksom.
Ja, men det baserar ju sig på en, liksom en saga. Alltså porr är ju hittepå, men det är ju svårt att veta skillnaden mellan sex och porr när man är ung, säkert också när man är lite äldre.
Och så i synnerhet om man är kille, alltså som inte har någon aning om hur en liksom hur det ska vara.
Nej.
För tjejen heller. Så det, ja, nej, men nu kom jag lite off track här, men i alla fall den här uppväxten och upplevelsen av kroppen som växer och de här prylarna är det är jättefint skildrat, tycker jag.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men berätta nu om den boken som du har läst.
Jag läste Detaljerna av Ia Jenberg och det är en kom ut på Weiler förlag och det handlar om en, jag menar huvudpersonen, hon berättar jaget är typ i en just like that åldern tänker jag, nej men drygt 50. Och hon ser tillbaka på hur det var att vara ung vuxen och det är liksom en ganska tunn bok som han, det har väl 3 eller 4 historier från olika tider. Och det var alldeles från när hon berättade om sin mamma, en av historien handlar om hur det var liksom att växa upp med en mamma som inte mådde så jättebra psykiskt. Och som egentligen tycker är en förklaring, det kommer att ganska sent den här historien, men det är liksom kanske någon sorts förklaring till varför berättar jag är som hon är. Och sen finns det en historia om när hon bor med en god väninna, och hon vet att den här väninnan kan, det är en person som alltid har en konflikt med någon. Och som kan vända från en sekund till en annan. Liksom, som kan vara bästis med någon superintensivt. Och sen följande dag så hatar den här kvinnan, den här bästisen, liksom, den andra personen för att hen har sagt någonting fel eller gjort någonting fel. Och man vet aldrig liksom, var gränserna går, vad som är fel och rätt. Och hur ändå kommer den här personen väldigt nära, men hon lever ändå med vetskapen om att det kommer att komma en dag när det slutar dåligt. När den här personen kommer att bara klippa av allting. Och hur det... men hur det är att leva i en sån relation. Alltså det är inget, det är liksom, det låter väldigt mörkt, och det, för det är inte det, liksom när man är väldigt ung, och kanske också när man är äldre, speciellt när man är ung så är ju allt ganska naturligt, eftersom man inte har någon jättemycket referenser. Ju äldre man blir, desto mer relationer, både vänskap och kärleksrelationer, har man ju ofta i bagage. Man vet att så här brukar det funka, och det här är normalt, det här är inte normalt. Mm. Men när man är...
Just det, man har någon slags perspektiv där som man kan jämföra med.
Precis. Men när man liksom testar sig fram, vare sig det handlar om sex eller kärlek eller vänskap, så är det ju alltid... första gången, och det är då man liksom sätter liksom ramarna för vad som är normalt och inte normalt. Mm. Och så lever hon med den här, hon får flytta in i den här personens lägenhet någonstans innanför tullarna, och det är aldrig riktigt snack om hyra, eller det är underförstått, är det den här personens föräldrar liksom sköter om allt sånt. Och så handlar det om, och det är liksom ingen... Det är ingen historia så att en dramaturgisk kurva sen händer det här, utan det är bara ett nedslag i hur det var att leva med den här personen. Och sen, det är ingen spoiler, sen som förväntat så tar relationen slut, och den här huvudpersonen flyttar in med en annan vän som sen hänger med henne resten av livet ända liksom till idag. Och hur det är att leva med henne, det är en, alltså det fina... Det fina nedslag, det är typ så här, som jag, det här tänkte jag mycket på efteråt, hur det var att när man på 90-talet, när man närmar sig 2000-talet, och det var snack om att komma alla datorer liksom att explodera och samhället sätts ur funktion. Och samtidigt som man var så här otroligt, det här måste bli världens största fest. Alltså, jag kommer ihåg när jag var 16 och tänkte att åh nej, jag kommer inte få drygt 20 när det blir år 2000, och då är man ju för gammal för att festa.
Det tänkte jag också, fast då var jag ju typ så här över 25, så att jag var ju jättegammal då.
Verkligen.
Nu är man ju typ medelålder.
Men också hur man bestämde träff med en massa olika personer. Man bara på tolvslaget, du och jag, vi ska skåla igen. Ja. Vi ses på den här platsen, vare sig det är Berlin eller New York eller liksom på ett torg någonstans i småstaden.
Men att svika massa människor.
Och det var verkligen...
Och det vet du vad det var? Det var också den här... Det var liksom den ultimata sån här nyårsfest-hedging som folk alltid håller på med. Så här, ja. Att de inte svarar i tid. För att det kanske kommer en roligare parmiddag, ja, eller kanske kommer en roligare fest. Och man får aldrig något jävla svar från folk liksom.
Nej, just det. Och också personerna den här, de hade också tre olika fester att gå på. Och det kunde jag också känna igen, och jag ville verkligen maxa det. Så att ifall middagen var
tråkig. Och sen var det så här prestige. Vad ska ni göra? Ja. Vad ska ni göra liksom på millennieskiftet? Bara, nej, men vi ska vara i den högsta skyskrapan i den coolaste staden med den dyraste champagne och de mesta kändisarna typ. Nej, men det var ju skithetsigt. Ja. Var var du någonstans? Nu måste vi ju nästan göra en tillbaka.
Det var någon som hade hyrt någon slags, jag vet inte, det var hotell eller någon herrgård. Det var ett gäng av oss som åkte över till Tallinn, någonstans utanför Tallinn åkte vi. Det var mycket snö, vill jag minnas. Kan vara att jag hittar på det här, att det var snö. Alltså, men jag har ett minne av att det var mycket snö och det var iskallt. Och det var massa unga människor som hade klätt upp sig som man tror att vuxna är klädda när man är riktigt fin. Typ,
hur många gånger har man stått på något ställe och frusit i sin lilla cocktailklänning och slagstor i snön för att några snubbar ska tända några jävla fyrverkerier som aldrig tar slut?
Och man bara, wow!
Man står där. Åh, jättekul! Kan vi gå in nu?
Exakt. I någon skede, jag tror att det var innan jag fyllde 30, slutade jag gå ut. Jag bara, ni får ha era fyrverkerier. Jag tänker inte, jag kan se dem genom fönstret. Alltså.
Ja, okej. Okay. Ja, men då får jag berätta då att jag var i Arizona i öknen och i ett fint hus och med några vänner. Det var jättetrevligt. Det var jättefint och så. Och framförallt var det ganska skönt att vara där borta i Arizona, så man inte kunde liksom... Det fanns inte en chans att man skulle vara i en storstad och då tävla om vem som var på den coolaste festen på det finaste hotellet eller med den mesta kändisen eller vad det var. Men det var jättekul. Men det var ju också lite så här, ja, jaha. Typ.
Ja, exakt. Det var det. Det var det. Kan man gå och lägga sig nu? Ja. Det var då, bodde du i Boston då på den tiden?
Ja, det gjorde jag nog, va? Ja, det gjorde jag.
Hur som helst. Jag kan ju verkligen rekommendera också detaljerna. Jag tänker, jag upplever att det är en bok som kanske eventuellt kan, antingen så har den inte haft recensionsdatum ännu, för jag har fått en sån recensions exemplar, eller så har den bara gått under radarn lite. Men jag vill faktiskt,
men vi gör som vi brukar göra, att vi struntar i dem där. Ja.
Fy fan för oss. Jag är väldigt glad över att jag läste den, för den var, ja, den var fin. Karin, nu ska jag berätta om en sån absurd LA-grej som hände igår. Eller inte absurd, men så här, oh, som okay. Jag verkligen känner. Ja. Att det var, jag träffade min kompis Tamara, som är en av de som jag umgås mest här. Hon har hästar som jag brukar rida, och så verkligen en härlig person. Och hon är gift med en man som är lite äldre och har barn från ett tidigare äktenskap. Och de här barnen är vuxna, de är liksom mellan 25 och 30. Och den här... vad kan hon vara, kanske 26-27-åringen hade åkt ner med sin familj till Mexiko. De har en bebis eller ett barn som är ett år och en man, och så hade de åkt ner för de tyckte det var, att det var för kallt i LA, de ville åka och liksom få lite sol i sig. Och när man åker till Mexiko under en pandemi, och speciellt under den här Omicron-perioden där verkligen man börjar bara titta på någon annan människa för att den ska bli smittad, så blir man givetvis smittad. Och de här har ju bara fått två stycken vaccin, så de blir ju liksom sjuka allihopa. Inte dödssjuka, men liksom sjuka. Alltså ettåringen blev sjuk och resten av familjen blev sjuka. Och det de gör är såklart ringa sin mamma som bor på östkusten. Och det som mamma såklart gör är ringa sin exman eller sin exmans fru mitt i natten och skriker "It's an emergency!" Och kräver att våra kompisar ska leasa en private jet, flyga ner till Mexiko, hämta den här familjen och flyga upp dem tillbaka till LA. Alltså...
Varför då? Alltså blev de så sjuka att de behövde ha någon specialvård? Eller?
Nej, absolut. Alltså, de hade
skedde detta? Det kom alltså som ett Omicron expressplan och hämtade dem?
Nej, det gjorde. Alltså, då sa min väninna att när foten, hon sa nej. Hon kollade ju också upp, det kostade väl ungefär 50 000 dollar att göra det här. Och tyckte att det ändå var lite att ta i. Så hon sa, nej men de mår ju helt okej liksom. Och deras flyg går hem om 5 dagar. Och så, de får ju fan vänta ut det. Men jag tycker att det är verkligen så fruktansvärt långt från min egen verklighet att vara med om en sån här sak, att man ens kommer på tanken alltså.
Ja, men det är intressant, såna där saker, det hände ju typ bara när jag bodde i USA och i Hongkong som jag hörde såna där historier liksom, för det finns typ inte lika mycket rika människor i det här landet
eller lika mycket
men
fattiga
också de här delen. Ja, eller lika mycket fattiga, men den lika stora klyftor ska man säga. Men också, apropå omikron och pengar då, så två anekdoter som också är lite OIA, liksom. Eller kanske inte LA då, men i USA. Min väninna som bor på östkusten som berättade att just nu så är det liksom, hade du inte covid under julen, så är det liksom en social loser, för då har du inte blivit bjuden på en enda julfest. Du vet ju så här, pärlband av cocktails är det ju alltid liksom i USA. Vilket är otroligt kul. Alltså jag gillade, det var jätteroligt i Hongkong liksom, inför jul, för att alla hade ju såna här cocktails. Det var ju fest hela tiden. Vilket var kul i den åldern, och eller i alla åldrar för den delen. Men den andra grejen som jag hörde är också så där covid-pengar relaterad, att det går visst att få tag på ett PCR-test och du får svar inom en vecka. Det är bara att betala 3000 spänn, eller 300 dollar liksom.
Ja.
Så har du det. Så att det finns ju familjer som har lagt ut liksom 15-20 000 kronor motsvarande på bara tester.
Ja,
för att kunna leva sitt liv och gå tillbaka till skolan eller till jobbet eller vad det är. Och det är ju också så där. Här är det ju så ont om tester, och finns liksom ingen gräddfil på det sättet heller. Vad vet jag, det kanske gör. Men nu är det ju liksom, nu uppmanar man ju folk att inte beställa tester för att inte belasta sjukvården. Mycket, alltså PCR utan. Ja.
Okay.
Att det nästan inte är någon idé. Åh gud, nu ska vi inte börja prata pandemi här.
Nej,
kan den inte den här podden få vara lite mer av en
skyddat rum.
Förlåt, det är jag som har tagit upp det 100 gånger redan.
Nej, det var jag
redan.
Som ville berätta om Mexiko. Det var bara så, jag kände att jag måste kunna få dela det här med någon, för jag tror att ingen annan här tycker
jag,
det är
jag tar en klunk här. Jag sträcker mig och tar en klunk av mitt vin här då.
Ja.
Men nu är klockan ändå typ 7 på kvällen, så nu är det legit. Nu kan jag faktiskt dricka vin utan noise.
Socialt accepterat att dricka vin.
Precis.
Så. Vad ska du läsa nu? Jag frågar först.
Ja, du frågar först, men jag har ju kvar en god fet bit av Nikes bok, så att den får pågå ett tag till, helt enkelt. Har du några tips på vad jag ska läsa sen?
Ja, vänta lite. Vänta, jag ska springa och hämta en bok. Ge mig 30 sekunder. Hej, förlåt, nu är jag tillbaka. Jag ska göra som du brukar uppmana folk att göra, nämligen läsa noveller. Och jag har fått en bok från Natur och Kultur, Johan Esperssons Djuriska, som... så här skrivs den. Johan Esperssons noveller möter vi människor, inte sällan barn, som bär på hemligheter och en dunkel längtan som förhandlar sin tillhörighet till mänskligheten på olika vis. I fonden tornar bilden av Rom upp sig. Något skulle vara för evigt, men som gick förlorat. Så att, den ska jag hoppa in i nu.
Ja, men då tror jag att jag också läser den, för jag har nämligen den här hemma.
Jaha, vad kul!
Så kan vi läsa båda samma.
Djuriska heter den, du, alltså inte djuriska,
ja,
utan djuriska.
Nej, och precis, du vet ju att jag går igång på när du säger djuriska. Ja, så att, nu måste jag ju läsa den bara för att föra dig säga det. Bra, men vi säger så för den här gången.
Hör du, det var så mysigt att tala med dig, Karin. Vi hörs igen.
Vi hörs snart. Puss och kram. Ha det bra allihopa. Glöm inte att följa oss på Instagram eller mejla till mellanradernapodden@gmail.com.
Tack för att ni lyssnar. Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.